Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag är det vårt sista avsnitt för den här säsongen. Allsvenskan tog ju slut igår lördag och vi ska förstås gå igenom allt som är värt att gå igenom om det som har hänt under de här 7 månaderna. Men vi börjar med att jag ska ta fram en liten avslutningsgåva till dig Per. I den här påsen har jag nämligen 2 färska bullar som jag köpte på vägen hit. Det är en kanelbulle, det är en kardemummabulle och du får ta vilken du vill så länge du inte tar kardemummabullen. Och under tiden du väljer och äter så ska jag berätta för dig och våra kära lyssnare varför Djurgården vann Allsvenskan 2019. Djurgården vann Allsvenskan 2019 för att de har en sportchef som heter Bo Superbosse Andersson som för några år sedan när han noterade Sirius resa genom tabellsystemet tänkte att den här tränarduon de har ska en dag träna Djurgården. Tränarna heter, som alla vet idag, Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand. Och de har, som inga andra tränare, skänkt en stabilitet åt det som inte nödvändigtvis varit det bästa spelarmaterialet i år. Djurgården har under Lagerlöf och Bergstrand varit laget med absolut högst lägsta nivå. Alla lag ramlar under en lång säsong ner i en eller ett par formsvackor. Men det unika med Djurgården 2019 är att deras formsvackor har inte kostat några poäng. De har vunnit även när de spelat sämre, samtidigt som Hammarby och Malmö FF till exempel har kryssat. När jag i förra veckan tog rygg på Superbosse under matchen mot Örebro så var det en sak som slog mig starkare än något annat när han plockade ner mig utanför omklädningsrummet minuterna före avspark. Det var Thomas Lagerlöfs oerhörda lugn. Jag skrev i min text då att om Sverige någon gång skulle ockuperas av en fientlig makt så hade jag känt mig helt trygg med att Lagerlöf ledde det väpnade motståndet. Han skulle inte stressa upp sig över det heller. Jag skrev att den här förmågan att skapa ett lugn för att inte låsa sig av spänningar för att kunna få ut sina kvaliteter skulle Djurgården få nytta av i sista matchen mot Norrköping. Och efteråt, apropå den här katastrofstarten med att de låg under med 2-0, så fick ju Lagerlöf frågan vad de egentligen sa i omklädningsrummet och gjorde under pausvilan i Norrköping. Och då återkom Lagerlöf till att de egentligen inte gjorde så jäkla mycket. Han tyckte att prestationen ändå varit tillräckligt bra i första halvlek, så det var bara att behålla lugnet, fortsätta på samma sätt, att ha tålamod. Och är det något vi har pratat om här i podden kring Djurgården det här året så är det just tålamod. Jag älskar ordet tålamod. Jag tycker att det är det bästa ordet som finns. Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. En tålmodig person kan hantera yttre stress utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall eller aktioner. Inom vissa religioner framställs tålamod som en dygd. Det nämns både i Bibeln och i Koranen. Ändå är det inte i närheten av vilken dygd tålamodet är i religionen fotboll. Detta lärde oss redan den gamle profeten Lasse Lagerbäck på sent 90-tal. Fotbollen är ju på så sätt ett ganska simpelt gammalt spel. Det finns ett par enkla sanningar. Du måste ha en bra målvakt, ett organiserat försvarsspel, vinna dina närkamper. Du måste idag klara att spela ur en tidig motståndarpress. Du måste ha ett varierat anfallsspel och kunna göra mål på många olika sätt. Men också att hantera att om de yttre omständigheterna blir mer besvärliga så kan man inte uppfinna nya grundprinciper. Utan det är fortfarande grundprinciperna som gäller. Även om det står 1-2 och du måste göra ett mål till, så gäller det att ha tålamod och försöka på de olika sätt som beprövad erfarenhet visat är de bästa. Det här har Djurgården gjort i match efter match efter match efter match, med resultatet att man tagit sina poäng. Man har nickat in hörnor, man har avgjort eller kvitterat efter minut 65 när motståndarna börjar gå på knäna. Och det här är den huvudsakliga förklaringen till att Djurgården vinner Allsvenskan 2019. Och det har varit en fantastisk resa att få följa. Jag bugar och bockar i vördnad över dramatiken, känslorna, fotbollen, festerna, matcherna, spelarna, målen, räddningarna, citaten, karaktärerna, människorna, ödena och den oslagbara spänning som Djurgården och de andra lagen har bjudit på i år, i toppen, i botten och emellanåt också i mitten. Så tack Djurgården. Grattis Djurgården. Tack till alla andra som varit med om att göra Allsvenskan 2019 till ett oförglömligt fotbollsår och en fantastisk upplevelse hela jävla vägen in i mål. Så Boman. Mm. Resten av programmet ditt.
Ja, tack. Jag har precis nästan ätit upp bullen. Den var väldigt god. Jag hann nästan äta upp den. Den var en väldigt stor bulle. Det var fint fångat, tycker jag. Jag tycker du, det var... Där ramade du in Djurgårdens säsong på ett alldeles utmärkt sätt. Jag har, kan jag egentligen säga emot någonting av det du sa där vid att det är just nog det mentala. Där satte Laul sin bulle i halsen. Nej, men det är just det mentala, tycker jag, och förmågan att till exempel alltid komma tillbaka med fina resultat efter förlust i derbyn och så vidare. Och då, jag måste säga att då är det väl då anledningen till att de kan vara mentalt trygga och så vidare. Det är ju för att de har tidigt under säsongen satt ett så pass tryggt grundspel som alla spelare verkar väldigt, väldigt, väldigt så här, lojala med och känner sig helt lugna i det spelet. Och det är därför också som man kan då enklare också upprätthålla ett mentalt hälsosamt tillstånd. Så ja, nej, jag tycker att Djurgården har varit fantastiska 2019 och att de är väl värda det här SM-guldet. Ingen av oss var ju på plats tyvärr då i Norrköping. Jag var i Örebro och följde Malmö mot Örebro och du var i Stockholm och så Hammarby-Häcken. Det var ju såklart fantastiska scener därifrån och det var ju roligt att följa de matcherna, men vi missar ju då den kanske då största matchen, guldmatchen. Men när du såg att Djurgården låg under med 2-0, ja. Vad trodde du då?
När de låg under med 2-0, så jag var ju som sagt på Tele2 Arena då, och då det fick ju effekten att det blev ett jävla drag på Tele2. Men det draget, det dog ju i takt med att Malmö FF samtidigt öste in mål mot Örebro. Så att i början av andra halvlek så spelade det egentligen ingen roll för Hammarby hur det gick i Djurgårdsmatchen, eftersom de då redan, ja, de var för många mål efter Malmö helt enkelt för att kunna ha något med guldet att göra. Så det blev ganska avslaget. Plus att då satte jag mig och skriva också, för då blev liksom min vinkel klar i det här. Och det blev ju, eftersom jag skulle fokusera på Hammarby, så blev det att förhålla sig till att Hammarby hade missat guldet då. Alltså de hade ju behövt göra, hur många mål hade de behövt göra på Häcken? De hade behövt göra ett par, tre mål till. Liksom.
De gjorde 7-1.
Ja, de gjorde ju 4 till slut. Och det sista av dem skickade ju Mats Sola i sin sista spark för klubben, mer eller mindre. Så att det var väl aldrig riktigt nära att de liksom skulle gå om Malmö på mål där. Så att jag fångades ju aldrig riktigt av den då oerhörda dramatik som jag ju förstår att det måste ha varit i Norrköping. Mm. Jag hade på det här på tvn samtidigt och kollade på det med ett halvt öga eftersom jag både skrev och följde den matchen jag var på då. Så att jag fångades ju aldrig av den dramatiken på det sättet, men jag kan ju förstå den och jag har ju hört vad folk säger. Och det är väl någonstans det jag försökte beskriva i min... i mitt inledningsanförande
i
där.
Pläderingen.
Ja, precis. Att i den enskilda matchen så är det någonstans ingen slump. Det som är ovanligt med den är ju att Djurgården hamnar i ett underläge 2-0. Djurgården brukar inte hamna i, liksom, i så tidiga underlägen. De har inte varit i särskilt många underlägen på det sättet. Men att de kommer i kapp, att de gör ett mål när de gör det och som de gör det. Det är ju inte så särskilt svårt att föreställa sig att de faktiskt skulle göra. Så att det är lite svårt att svara på där ifall jag egentligen tycker att det var med överraskande att matchen blev som den blev. Jag tycker ändå att man sätter den i ett större perspektiv, så följer den någonstans Djurgårdens säsong ganska väl, så som den i efterhand kan bedömas.
Men jag kan ju bara säga att om jag spelar i ett lag som höll på att vinna guld första gången på, vad blir det, 14 år, 15 år, och jag ligger under med 2-0 mot ett av Sveriges bästa hemmalag tidigt i matchen, då ligger under med 2-0. Jag hade blivit en våt fläck på golvet då, alltså. Jag hade gått under, alltså min mentala hälsa hade spolats ner liksom. Jag hade inte kunnat göra något, jag hade varit paralyserad, rädd, alltså. Jag hade varit orolig för publiken som tycker, jag hade varit orolig för att allt gick åt helvete. Jag hade aldrig någonsin klarat att resa mig från det.
Men är det inte just där en ledare som då Thomas Lagerlöf, som jag beskriver honom. Ja. Utan att vi exakt kan veta hur det här har fungerat, så är det ju den rimliga slutsatsen är ju ändå att peka på att i det här läget finns det vissa speciella människor som kan betyda någonting, som liksom kan få spelarna att säga till dem i paus, om det nu är sant, vilket jag tror att det är, att killar, visst, vi ligger under med 2-0, men vi har faktiskt gjort en bra prestation. Om vi fortsätter på det här sättet, att vi gör det vi kan, så kommer vi förr eller senare göra ett mål och två mål. Att om du får en person som kan förklara, ta ner det liksom på konkret praktisk nivå, och få och bortse från de yttre omständigheterna och säga okej, vi ska bara fortsätta göra det vi kan. För att vi har visat att vi kan det tillräckligt bra, så nu går vi ut och gör det här. Om du med trovärdighet, om du under hela säsongen har byggt upp en bild av dig själv att det den här personen då, i det här fallet Lagerlöf, det han säger, att det är sant, att det stämmer, att det gång på gång visar sig att han har rätt, då lägger man ju en oerhörd tro på honom. Så när man sitter i omklädningsrummet, så tror man ju på det som sägs. För att det bygger ju också på fakta. Det enda sättet egentligen att vända ett 0-2-underläge, det är ju inte att uppfinna ett hjul en gång till, eller att uppfinna ett nytt hjul, utan det är ju att gå tillbaka till det man vet fungerar. Hur gör man mål i fotboll? Vad är det som funkar liksom? Och det var ungefär de grunderna som jag läste upp där i början, att man får helt enkelt kliva tillbaka dem, till dem. Det måste ju helt enkelt vara förklaringen, tänker jag, för att hantera det här yttre trycket som du målar upp.
Ja, men jag trodde ju att jag satt och skrev en guldkrönika i Örebro i säkert 45-50 minuter, hade jag den känslan liksom, att nu kommer Malmö tillbaka i sista stund liksom. Jag började bli 100% säker på det. Jag trodde aldrig att Norrköping skulle släppa in 2 mål i läget. Och det, jag tycker nästan att man glömmer bort hur sinnessjukt det är ändå. Alltså hur nära det var att Djurgården tappade det där. Alltså det var, jag är ju till de som, trots att jag är neutral i sammanhanget, mår illa sådana dagar. Jag tycker inte att det är, jag tycker det är kul att jobba, men jag tycker inte det är underhållande. De här svängningarna får mig att verkligen må dåligt liksom. Jag skrev det i min krönika att Socialstyrelsen borde sluta bry sig om de jävla buller, att det inte får för mycket buller på konserter och så här. Istället borde de förbjuda fotbollsmatcher på grund av den mentala ohälsa som sprids i samband med sådana avgöranden.
Men ramlar du inte tillbaka i ett behagligt mående ganska snabbt när saker och ting är avgjorda? Gläds du inte med Djurgårdens framgång här och mår ganska bra egentligen?
Givetvis gläds jag mycket åt Djurgården. Men jag tänkte säga en sak om det här efterspelet också. För jag menar, nu när jag såg Bosse Andersson efter matchen på de här tv-klippen, då förstod jag vad han hade varit om han hade levt ett annat liv liksom. Vad han skulle kunna varit i ett annat liv om han hade fötts på en annan plats. För han är just den typen av karismatisk person som hade kunnat bli en sån här amerikansk pingspastor, ja, i den här amerikanska södern. En sån här healer som talar i tungor. För det var som att han såg Gud nästan när han svimmade på podiet och bara föll ner i armarna på Kevin Walker. Men det var, alltså det var som att han, ja, men det var otroliga scener. Jag kände som att han såg en ny dimension nästan under guldfirandet.
Ja, det är en fantastisk liknelse. Jag måste säga att Djurgården efteråt och guldfirandet, allt som har kommit ut i media, det man har sett på det, jävligt bra guldfirarlag.
Absolut.
Alltså. Det finns ju lite olika sätt att hantera det där på, och det är ju fantastiskt när man ser de här gå all in. Och vi hade ju kameror och reportrar med på bussen, och det var ju ett jävla drag överallt och en hel del ganska både spetsiga och fyndiga kommentarer. Man har ju någonstans förstått att Djurgården, de har ju varit lite irriterade över det här att Hammarby framförallt, men också Malmö, har fått mer cred än under vägen fram hela tiden. Att liksom media då, som ju folk säger, men det innebär ju också alla kommentarer på sociala medier, så att de har varit lite i underläge där och egentligen inte varit det laget som så många kanske har trott på. Och man har tyckt att ja, men Hammarby har spelat bättre fotboll och Malmö har ett bättre lag och så här. Det är ju liksom, så har ju snacket gått, och det var ett oerhört behov hos många spelare, märkte man ju, och även hos Bosse, Superbosse då, och nu jävlar liksom bita tillbaka mot det här. Superbosse skrek väl där, det var väl i våran intervju, att vi har inte det bästa laget, men vi är bäst ändå. Så att nej, de levererade, måste jag säga, efteråt. De Det var kul att de bjuder in och låter fans och allmänhet ta del av deras oerhörda firande. För det är ju så väldigt, väldigt mycket glädje i det här. Det är ju fantastiskt. Jag låg hemma, jag hade jobbat. Det blev ju en ganska lugn arbetsdag för mig. Så jag gick hem och la mig i soffan och funderade på nästa steg i tillvaron ungefär. Och ja, då kollade jag ju på nätet och så. Jag kom på mig själv att jag låg helt för mig själv. Blev ensam i soffan och liksom skrattade ganska högt åt de här liksom, när Karlström står och liksom i bussen och hävdar att han har fler Gulden Bajen och så. Det var många, många roliga grejer.
Men jag tänkte på en sak. Jag vet att för allmänheten och för läsare och poddlyssnare och allt möjligt, så är man totalt ointresserad av journalisters arbetssituation. Jag inser och jag köper att det i grunden inte är något intressant så. Men jag tänkte ändå säga någonting om det. För kollar man på Djurgården i år, så har det varit ett lag som har varit otroligt öppet. De hade en liten period med Källström, Jonas Olsson och Isaksson, där de blev lite mer gnälliga, lite mer stängda, lite mer oroliga för det mesta och sådär, och lite irriterade. Men under Lagerlöf, Bergstrand och Bosse då, under deras ledning och Berggrens ledning, så är Djurgården ett av allsvenskans mest öppna lag. De har ständigt öppna träningar på Kaknäs. Alla får komma dit, man får prata med vilka spelare man vill. De kan säga hårda saker och ha ganska tuffa sågningar, men det är ändå ingen som blir ledsen sen när det blir hårda rubrik, utan de köper att det är en del av spelet. Bergstrand och Lagerlöf har konstant varit en del av den offentliga debatten liksom om allsvenskan, och gärna uttryckt sig och gärna tagit plats utan att vara rädda att det ska ge tändvätska till motståndarna. Likadant med många av spelarna, att de har varit liksom väldigt öppna och intressanta. Om man jämför då till exempel med AIK, som har lagt många, många säsonger nu på att vara så stängda som möjligt, aldrig ge någonting alls till medierna som skulle kunna vara tändvätska till motståndarna, alltid undvika att vara i centrum, gärna stänga så mycket som möjligt, vill gärna att man måste liksom bestämma med dem långt innan vem man ska intervjua, och de kan säga gärna nej till intervju också, det händer ofta liksom, och vill gärna styra mediearbetet mycket, mycket mer. För att jag tror att de tycker att det gynnar dem sportsligt. Men då kan man ändå säga att Djurgården har ju inte hållit på så alls, och det har gått ganska bra ändå.
Ja, och Hammarby har inte heller hållit på så. Det har ju gått bra för dem också. Jag tror inte att det har någon jätteavgörande betydelse för resultat och så vidare egentligen det här. Men jag tror att det skapar mer problem än det ger positivt. Den här rädslan och ständiga oron. Öppenheten innebär ju att man ibland, några enstaka gånger, få hantera lite jobbigare situationer. Till exempel när Ajdarevic och Buya Turay demonstrativt vid ett byte, och var ju där mitt under säsongen. Om man då har en öppenhet, ja, då måste man också hantera den situationen öppet. Jag åkte ju dit och intervjuade Kim Bergstrand några dagar efter att de här situationerna hade skett då, att Ajdarevic och Buya Turay inte ville bli utbytt. Och eftersom de hade gått in i säsongen med öppenhet, ja, då fick de hantera den här situationen öppet. Och Bergstrand sa ju liksom rakt upp och ner, alltså det där ett barnsligt beteende, så här gör man inte liksom. Det är dålig respekt mot de andra spelarna. Hur bra som helst, men då måste man också hantera dem. Om du stänger igen liksom och inte behöver svara på något, då behöver du inte svara på det heller. Så att öppenheten gör att det kommer att komma ett par situationer varje år som blir lite extra besvärliga att hantera, och som man då måste hantera i öppenheten. Har man den här stängda tillvaron, ja, då behöver man ju inte hantera den. Men däremot blir det ju ett konstant fokus på att hela tiden ha det stängt. Mm. Och jag tror att det i sig suger mer energi än de här enstaka jobbiga situationerna. Att istället för att ha 365 dagar och du hela tiden ska kontrollera vad alla människor gör och att ingen säger något och att inte någon får höra något och så, det blir i sig ett mycket, mycket större energiläckage än ifall du vid 3 av 365 dagar måste hantera lite större grejer utåt, som förvisso kan vara jobbiga att hantera utåt. Men det är mycket färre tillfällen. Exemplet med svenska landslaget är ju klockrent här med Lagerbäck och Söderberg, hur de gjorde det till ett så gigantiskt problem att startälvorna läckte ut. De började liksom mer eller mindre förhöra landslagsspelare och så här, vilka är läckor och så vidare, och du skapar en miljö som inte är sund när du från ledarhåll lägger ett så oerhört fokus på det. Lagerbäck och Söderberg fattade ju aldrig att det var inte någon jävla enskild läcka som satt och tysta ut hela laget i oss då, utan vi pusslade ihop det här via olika sätt, liksom spionera på någon träning här, hörde något där och så vidare. 9 gånger av 10 stämde det, ibland blev det fel, men det var aldrig så liksom egentligen att det satt någon och bara liksom gav hela jävla laget. Men det var ju uppenbarligen vad de trodde, att det liksom fanns en förrädare i truppen där liksom, vilket aldrig någonsin gjorde. Och då har Lagerbäck, Söderberg skapat ett problem som egentligen inte existerar. Man har gjort en situation som har blivit mycket krångligare, och det är det jag tror att liksom AIK i viss mån, Malmö kanske då, gör när de försöker kontrollera det här hela tiden.
Ja, mycket intressant.
Framtiden för Djurgården måste vi ju givetvis ta, även om det är tid, men vi måste ju blicka framåt, för det är ju vad det handlar om nu. Nu har de tagit ett guld där som jag inte tror att föreningen riktigt hade räknat med. De har ju knappt pratat om guld på hela säsongen egentligen. Nu står de där, de ska bli Sveriges representant i Champions League och så vidare. För det ökar ju intäkterna också, en sån här sak. Får de lite mer pengar och lägga på en Europasatsning nästa år och så vidare. Om du är Bosse Andersson, du tar på dig Bosse Andersson-hatten. Vad framförallt förstärker du?
Ja, men det är ett stort bekymmer om både Karlström som ser ut att lämna och Ulvestad försvinner samtidigt. Ulvestad är ju så pass bra och han har inget jättelångt kontrakt. Han går väl, jag vet inte om det går ut eller i sommar eller om det går ut i vinter. Men han skulle ju kunna försvinna ju. Och förlorar man båda de två sittande mittfältarna, så är det ju ett jättestort problem. Så där måste man hitta en rimlig ersättare. Och det skulle ju vara någon, nu är han skadad, men så Jakob Johansson typ, Gustav Svensson typ. Nu är det två blåvitt killar som inte kommer gå till Djurgården, men du förstår vad jag menar. Den typen av nivå på spelare behövs ju ändå. Någon som har varit i närheten av landslaget eller till och med med i truppen mycket på sittande mittfält liksom. Det tror jag har varit väldigt bra för Djurgården.
Om jag bromsar det på mittfältet där, man skulle ju kunna tänka sig att man hittar, man har ju Astrid på ett långt kontrakt, man har inte fått ut 100 av Astrid, man vet att Astrid ändå är en jävligt bra fotbollsspelare när han kommer till sin rätt. Säg att både Ulvestad och Karlström försvinner, vilket alls inte är otroligt, så kan man ju titta på en väldigt tydlig rollspelare till Ajdarević, så att man har ett innermittfält där man har Ajdarević i den mer tillbakadragna rollen då. Sen har man ju också Curtis Edwards som ju möjligen skulle kunna spela. Jag vet inte hur de två skulle fungera ihop till exempel.
Jag tror man saknar någon som är lite mer, som vi kallar det, närkampsfokuserad.
Ja, och det är ju den typen man ska titta på då. Sen tror jag att ett Champions League, en Champions League-satsning för Djurgården. Vi säger att inga försvinner här nu då, men en Champions League-satsning för Djurgården tror jag måste ha bättre ytterbackar. De måste ha mer defensivt starka ytterbackar. Annars kommer de få det svårt i kvalspelen. De kommer bli jävligt straffade. Vi såg AIK hur fruktansvärt straffade de blev och de hade ändå ett bra försvarsspelare. Men det är en högre nivå när man kliver in i de här kvalen, och du måste ha en defensivt skickligare fyrbackslinje. I Allsvenskan har det här mångt och mycket räckt med de här ytterbackarna. De är jättefina offensivt på alla sätt, men de är för svaga defensivt. Så att det tror jag att de behöver. Men då blir det återigen liksom det som Malmö har haft nu, att man ska liksom man ska bygga lag för två olika sorters strider. De här har funkat jättebra liksom i konstgräsligan Allsvenskan. Men hur blir de när man ska kvala in till ett Europa, Champions League, Europa League liksom?
Jag tycker inte de ska spänna bågen för hårt liksom. Jag tycker inte att Djurgården ska satsa för galet för att nå sig liksom. Jag tycker man ska stärka truppen något med en eller två klassspelare. Försöka behålla så många som möjligt som har varit duktiga i år, och sen hoppas på det bästa. Jag tycker inte att de ska försöka göra någonting bara för att de har mycket försäljningspengar på banken, eller relativt sett har ganska mycket försäljningspengar på banken. Så tycker inte jag att de ska göra någonting övergillat överhuvudtaget.
Men det finns ju en mellanlösning där också. Det är ju att om Erik Berg kommer tillbaka, ja, så kan man gå över till den här trebackslinjen då, som vi har ju pratat om en del tidigt på säsongen. Vilket, ifall nu Danielsson och Rune Larsson är kvar. Ja. Och utifrån och spela med Vittry och Tjeck då som vingar. För att då blir det ett annat läge liksom. Då blir det, avlastas de defensivt, och de kan fokusera också på samma sätt offensivt. Så det skulle vara ett sätt att man skruvar om liksom spelmodellen. Och det tror jag inte Lagerlöf och Bergstrand är helt främmande för.
Nej, det vore en jättebra idé. Det är väl det att de har hjälpt många yttre i truppen som inte har någon naturlig plats i laget i så fall.
Ja, men å andra sidan, de yttrarna är ju inte alla topp heller liksom.
Inte,
så att det är väl inte hela världen att avpolitera några av dem där.
Nej, då kan man köra kör Buja och Kujic på topp.
Sen försvinner, ja, det hade också varit intressant. Det är 3-5-2 då. Men då ska ju Buja Turay vara kvar då. Det, ja, det är väl högst osäkert om man blir.
Fast jag tycker Bosse kan hålla på så ganska ofta. Det går inte. Det kommer inte hända. Och sen så helt plötsligt så sitter han där och så ser man en bild när han tar Buja i hand och skriver på ett 3-årskontrakt liksom. Att han liksom försöker sänga, att han försöker då. Han är väldigt bra på det här spelet mot utländska klubbar tycker jag. Liksom, hur han försöker hålla sig kall och sen kommer han med stöten. Liksom.
Sen så tror jag att det finns ju en anledning till att Tommy Vaiho under alla år inte har varit en första målvakt. Sen är det möjligt att Tommy Vaiho har...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag har hittat en nivå i sitt spel som är så hög som den har varit här nu på slutet att han bara inte har fått ut den tidigare, och det är därför liksom tränare efter tränare har sett honom som en andra målvakt. Men annars så har man ju målvaktssituation att titta på i Djurgården också. Men däremot så tror jag att ett Europalag i Djurgården, det skulle kunna vara trebackslinjen Berg, Une Larsson, Danielsson. Det skulle kunna vara Tjeck och Vittry som vingar. Det skulle kunna vara Astrid, ett nyförvärv då, om vi säger att Karlström och Ulvestad försvinner. Astrid och en sittande mittfältare och Edwards, de tre liksom i någon ganska rörlig trea. Och så har du Kujovic och Böja på topp, och så får Ring vara en supersub i det där, eftersom du alltid skadar. Ring och Radetinac kan man slänga in. Ja. Ja, han fick ju inte spela så mycket. Men den 3-5-2 elvan med liksom en toppklass målvakt, en topp in i mittfältare, Jakob Johansson kaliber nämnde du där. Det är ett lag som kan satsa mot Europa League.
Absolut, så att man säger det. Att det finns ju ett skäl till att Malmö är det enda laget som överhuvudtaget har kunnat gå till Europagruppspel och samtidigt hota om guldet i Allsvenskan. Det är ju inga andra lag som har klarat av det. Eller hur? Vilket annat lag har lyckats gå till Europa samtidigt som man är en trovärdig utmanare om guldet eller vinner guld? Det händer ju inte annars liksom. Nej. Så jag tror att för de andra lagen så tror jag att det är nästan omöjligt att gå till Europa och försvara guld.
Nu har vi hyllat Djurgården till skyarna. Nu ska vi göra som Tommy Söderberg en gång beskrev när han tyckte medierna klagade för mycket på Zlatan för 15 år sedan. Först bygger ni upp sandslottet och sedan slår ni sönder det. Det finns ju en elefant i rummet här. Utgångspunkten är diskussion då kring det här begreppet värdiga vinnare. Och jag skulle vilja liksom resonera och lite kring det utifrån, är laget som tar flest poäng i en serie alltid per automatik, för att de tar just flest poäng, en värdig vinnare? Har de alltid i alla tabeller, i alla tider varit det bästa laget? Eller kan man säga att det finns segrare som har tagit flest poäng men inte varit det bästa laget, inte varit en värdig vinnare? Vad säger du?
Ja, det kan man absolut göra. Det finns ingen lag emot det, och jag tycker definitivt att man skulle kunna, det blir liksom, det blir banalt att säga att det är laget som alltid har flest poäng. Det blir som en sliten grej att säga. Men i just det här fallet så tycker jag att Malmö, Hammarby och Djurgården hade varit värdiga vinnare om de vann. Alltså vilket av laget som än vann hade varit värdiga vinnare. Vilket då betyder att då även tycker att Djurgården är såklart värdiga vinnare också liksom.
För jag tänker alltså, det ramlar ju någonstans ner i att Emir Kujovic slänger iväg, är det ett skott eller ett inlägg? Det ser ut som ett skott, men kanske ett inlägg.
Han säger själv att det är ett skott.
Ja, och han träffar ju på Buja på smalbenet när han kommer liksom springande där.
Han gav ju tillbaka det som när Buja sköt Kujovic i huvudet hemma
precis,
mot Helsingborg.
Ja, precis, han sköt i huvudet. Det är ju det målet är ju 2-2, och det målet gör ju att Djurgården går från tredje plats till första plats. Att Hammarby hamnar på tredje plats och Malmö på andra plats, annars hade Malmö varit detta. Alltså det enskilda ögonblicket är ju hela den skillnaden. Är det liksom inte för smått för att säga att man då är en värdig vinnare?
Det är för smått för att säga att Djurgården är 100 gånger bättre än Hammarby och Malmö i år. Det kan man ju inte säga. Däremot så finns det ju en miljon sådana situationer under den här säsongen i varje enskild match som man då skulle kunna plocka fram och leta ut och sådär. Men jag vet att ja, det är det som avgör, men det är ju bra gjort att komma till skott av Kujovic. Det är bra gjort att inte bli nervös. Det är bra gjort att fortsätta gå framåt. Det är bra att Buya Turay fortsätter vara liksom ha den här psykotiska målnäsan inne i straffområdet. Han hela tiden jagar efter de ytorna och rör sig rätt liksom. Det är ju för att de är bra som gör att det där målet kommer. Okay. Inte för slumpen.
Nej, okay. Så då gör det dem till värdiga vinnare.
Ja, jag tycker det.
Men säg så här då. Ja. Det står 2-2 nu då. De har ju, Djurgården har kvitterat. Mm. Och Norrköping går upp i ett anfall. Une Larsson och Danielsson springer ihop. Mm. Och Kalle Holmberg blir fri. Tommy Vaiho kommer ut och klipper Kalle Holmberg 2 meter utanför straffområdet. Mm. Domaren tror att innanför. Så domaren tar ett tydligt felbeslut. Och han blåser straff. Ja. Kalle Holmberg går fram till straffpunkten, siktar mot höger stolpe, mm. men halkar precis innan han ska skjuta. Mm. Och bollen går istället mot vänster stolpe, men går ändå stolpe in och i mål. Mm. 3-2 till Djurgården.
Mm. 3-2 till Norrköping.
3-2 till Norrköping. Mm. Är Malmö FF värdiga allsvenska vinnare på den, för att den situationen händer?
Ja, det är de. Men det är för att jag fortfarande har samma argument som tidigare. Djurgården, Malmö och Hammarby, alla tre hade varit värdiga vinnare av allsvenskan 2019.
Och ingen är egentligen mer värdig vinnare än någon annan.
Ja, det är en bra fråga. Det är, där sätter du mig lite mer trubbel då ju. Jag vet inte, nej, alltså, pratar vi värdighetsaspekten här så är alla värdiga vinnare absolut. Mm. Djurgården förtjänar att vinna för att de har varit totalt sett bäst. Men ja, alla tre lag är mer eller mindre värdiga vinnare. Hade varit värdiga vinnare.
Om man tar diskussionen till bästa laget då, är det per automatik det bästa laget som vinner? Kan man säga att, för det gör ju många säger jag nu, hävdar då att Malmö kanske har det bästa laget, men Malmö missade några straffar. Hammarby har det liksom bästa offensiva spelet, eller det är kanske totalt bästa spelet egentligen, för att de är det lag som har utvecklats mest under säsongen. Mm. Så att här och nu är egentligen både Malmö och kanske Hammarby bättre lag än vad Djurgården är. Kan man hävda det då, fastän Djurgården har en poäng mer?
Jag tror alla skulle kunna säga att Malmö i första hand är ett bättre lag än Djurgården. Det tror jag djurgårdare håller med om. Att Malmö i grunden är ett bättre lag. Det har de nog inga problem med att säga. Men Djurgården har fått ut mer av sina spelare i år eftersom de har mer poäng i tabellen. Det gör Djurgården till ett värdigt lag. Mm. Ett värdigt mästarlag. Otroligt värdigt mästarlag. Men det säger inte att de per automatik är ett bättre lag än Malmö för det. Så skulle jag vilja säga.
Ja. Då lämnar vi det och vi lämnar Djurgården där. Vi måste titta på Malmö FF givetvis också.
Yes.
Du var på plats mot Örebro. Det kunde stått, vad du sa, 7-1 redan i paus där.
Ja, absolut. Örebro hade faktiskt också några lägen. Ja. Kevin Wright i ribban med högern och så vidare. Nej, men Malmös första halvlek, jag skrev det i krönikan, att det är det minst ängsliga laget jag har sett. Det är det mest liksom, icke-neurotiska laget som jag har sett spela fotboll. De bara tog tag i den här matchen som ett lag som är vana vid de här situationerna och asfalterade Örebro. Alltså det var den bästa insatsen jag sett dem göra i allsvenskan den här säsongen. Mm. Och med tanke på att det var på konstgräs också. Det fanns liksom ingen tvekan om att Malmö skulle vinna med minst 3 mål. Det kunde man säga redan efter 4,5 minuter ungefär. Det var otrolig rörlighet. Alltså Tröjstadsson, alltså Joey Ingeberget var en sån parodiskt offensiv som höger wingback. Det var... Jag var jätteimponerad av Malmö. Och när då Djurgården lunde med 2-0 och Hammarby hade inte lika lätt med målskyttet som Malmö hade, då var jag säker på att nu tar Malmö guldet liksom. Och det hade gjort dem till värdiga vinnare då också om de hade lyckats med det. Nej, men Malmö var fantastiskt bra. De gjorde precis det man kunde vänta sig av dem. Till och med mer än vad man kunde vänta sig nästan. Så att jag har liksom inte ett ont ord att säga om den insatsen. Det var kul att Marcus Rosenberg fick bryta sin konstgräsförbannelse i allsvenskan. Det var första gången han gjorde mål i allsvenskan på konstgräs sen sommaren 2016. 2 påpassliga mål. Kunde vunnit med 10-0. Liksom,
eller 10-1. Hans sista allsvenska match.
Ja, sista allsvenska match också. Och då skrev jag en formulering som jag tror inte någon har brytt sig om, men som jag som republikan tycker är kul att man brukar kalla folk i lokala hjältar. Sådana som är levande legendarer i städer brukar man ju säga att de är kungar. De är kung i stan. Men jag tycker att det är liksom alldeles för futtigt för Marcus Rosenberg. Jag tycker att han är en folkhjälte. Han går hem i de breda lagren. Han är en hjälte för alla i den staden. Liksom. Och det var kul att han fick avsluta med... Ja, ett guld fick han ju inte avsluta med, men åtminstone 2 fina mål.
Marcus Rosenberg, ansiktet för Malmö FF 2019 är ju Ove Rösler utan tvekan.
Ja. Vad sa han efteråt?
Nej, men jag tänkte bara säga någonting om Malmö säsong först. Ja. Och det är ju, jag sa i någon tv-sändning tidigare i höstas när vi pratade, då sa jag att det var ett fiasko om Malmö. Malmö kan missa guldet ett år och det är okej. Okay. Om särskilt man går till Europa. Men missar man guldet två år på raken, då är det ett fiasko att slå fast då. Det kan ha varit någon gång i september, kanske i augusti. Och jag ångrar det alltså. Jag måste säga att jag ångrar det. Det var dumt sagt. Det var en jävla lam åsikt. Slentrianklyscha, sånt man säger bara för att ha någonting att säga. För jag tycker verkligen inte att det här är en fiaskosäsong av Malmö. Det kan inte vara. Det är ett misslyckande att inte vinna guld, men det är ingen fiaskosäsong. De har fått 65 poäng, vilket ofta leder till, alltså räcker till guld. De har ett mycket väl fungerande och underskattat grundspel. De har gått till gruppspel i Europa och får allt mer respekt där ute och kommer förmodligen, de har stora möjligheter att gå till slutspel. Jag är imponerad av det Malmö som Ove Rösla har skapat med ett äldre lag. Alltså det är energistinna Malmö. Så jag tycker inte att det här är ett fiasko. Tycker du det?
Nej, jag håller med dig till 100%. Jag tycker absolut inte att det är något fiasko. Jag skulle vilja lägga till en grej där som jag tror många inte tänker på. Alltså Allsvenskan är en konstgräsliga. Mm. Det har varit 10 lag som har spelat på konstgräs i år. Mm. Vilket jag ju hoppas aldrig mer kommer att upprepas. För att det drar ett löjets skimmer över den här ligan. Att så jävla många matcher spelas på konstgräs. Det kan inte vara så att, för det, så här ser det inte ut i övriga världen. Det kan inte vara så att det är resten av världen som gör fel och Sverige gör rätt. Världen gör rätt, Sverige gör fel här med den här oerhörda satsningen på konstgräs. Och argumentet kan inte vara att de här arenorna, att det är många nyttjande timmar på dem. Det kan inte vara poängen att man ska bedriva breddverksamhet och ungdomsfotboll inne på stora arenor bara för att det ligger ett konstgräs där. Det är ett fundamentalt feltänk. Och debatten om Norrland, det kommer kosta mer där. Det går ju absolut att lägga ett hybridgräs, det kommer kosta mer att ha hand om det. Det får man ju på något vis lösa då. Antingen om man är stenhård och säger att ja, men klubbarna får bära sina egna kostnader, eller också får man väl då skjuta in pengar från liksom någon slags underlagskassa.
Vet du vad? En Robin Hood-skatt för norra Sverige, fast till också då till jag gillar ju Robin Hood-skatten med lag, men jag vill ha Robin Hood-skatt från de rika klubbarna söderut till Norrlandslagen som kommer upp i Allsvenskan.
Ja, det är väl
för de spelar på naturgräs.
Alldeles utmärkt i det. Det får ju Malmö FF gå med på så jävla mycket som de också gnäller över detta. Exakt. Så det är inga konstigheter.
Men en sak men det jag tänkte säga om Malmö, det är ju liksom det är ju en helt orealistisk tanke när man tänker efter att Malmö ska lyckas ha två lag. Ett lag som funkar jättebra på gräs ute i Europa, som ska liksom, som ska vara Sveriges ansikte utåt där vi gör bra resultat och på hemmaplan. Och samtidigt ha en konstgräselva.
Ja, och det var ju dit jag ville med mitt resonemang. Det är ju min stora, starka, bärande punkt varför Malmö FFs 2019 inte är något fiasko överhuvudtaget. Just eftersom de har liksom fått planera här inför ett tvåfrontskrig. Ett på plast och ett på gräs. Och de är en poäng från att lyckas med båda. Det är ju på sätt och vis en enastående prestation. De har gjort det otroligt bra. Att kritisera Malmö, bara kasta ur sig att ja, men de har så jävla mycket pengar att de ska vinna, det är okunnigt. Det är inte relevant. De har fått försöka skapa ett lag som ska hantera båda de här striderna, och vi vet att de striderna är väldigt, väldigt olika. Krävs en sak för att på gräs ta sig till ett Europaspel, till ett gruppspel i Europa League, och det krävs en annan sak för att ta striden med ett extremt starkt Djurgården i år, ett extremt starkt Hammarby i år. Det är skilda saker, och det går liksom inte att bygga två olika lag av ett. Och det handlar inte ens om pengar, för att man leker med tanken väldigt förenklat att de har 11 grässpelare och 11 konstgrässpelare, så går det inte heller liksom att ha det, för att du måste ju spela ihop och folk måste vara uppe i matchtempo och så att det går ju helt enkelt, det är helt enkelt en jävligt svår situation, eftersom i grund och botten är det ett feltänk att Sverige har så många konstgrässlag. Det är inte rimligt att det ska vara så.
Nej, jag håller med.
Och därför vill jag ju leda in allt detta på Ove Rösler då, eftersom det har diskuterats om halvt framtid i Malmö FF. Men jag vill först, som alltid, veta vad Ove Rösler sa på presskonferensen, om det nu var någon sån.
Ja, det hände en detalj som jag tyckte var rolig. Men jag vill bara säga en sak. Jag sa ju till dig efter att Rösler liksom, Rösler är ju en otrolig profil. Vi gjorde ju en lista över de största profilerna i Allsvenskan, och vi satte han på andra plats, va? med all rätt.
Ja, och vi hade ju en tanke om att han kanske skulle vara etta. Och en dröm hade ju varit att se Rösler guldmålad i en färg som är svår att få bort, så du måste ta bort liksom med fil mer eller mindre, så att Rösler på väg hem från Örebro måste gå igenom säkerhetskontroll. Han måste sitta på flyget i guldmålad. Han kliver av Malmö och går där och skiner på gatorna i guldfärg, och han ska in på liksom guldmiddagen. Där sitter han i guldfärg. När han kommer hem till sin fru och barn på kvällen, så kommer han guldmålad. När han vaknar på morgonen så går han upp guldmålad. Det hade varit en oerhört rolig syn att se. Nu fick vi se Danielsson istället. Det var fantastiskt på alla sätt och vis, men Rösler i guldfärg, det hade slått det mesta.
Ja, men han är ju otrolig. Jag skrev till dig här för några dagar sedan, lite överdrivet. Jag älskar Ove Rösler efter ytterligare en bra rubrik från honom, och då skrev du tillbaka, lugna ner lite, nu får du lugna dig, fick jag som svar då. Men det var, han är rolig, för att på presskonferensen så det blir ju så att på kvällstidningarna får man ju ställa de frågorna som man vet inte kommer falla i god jord. Men då höll han en värdig utläggning i Rösle, där han sa hej då till Andreas Georgsson, och han hyllade Marcus Rosenberg, och han tyckte det var trevligt att vara i Örebro, och vilken fin match som gjorde på konstgräset. Och då fick jag ställa frågan sen ändå, det här, ja, Rösle, Ove, det är ju alltid mycket spekulationer om en klubb som Malmö såklart, och jag vet att ni har matcher kvar i Europa och att säsongen är inte över än och sådär, men jag måste ändå ställa frågan, tror du att du tränar Malmö FF nästa år? Och spände han blicken i mig på ett sätt som bara Ove Rösler kan göra, och så sa han, det där var en väldigt opassande fråga.
Ett jävla maktspråk.
Och hade han en lång utledning om att det är fortfarande säsong och så vidare. Vi har Europamatcher kvar, man kan inte ställa den typen av frågor nu. Vilket såklart man kan göra, men han vill ju inte svara på det, för han vet ju inte vad som händer med honom själv. Så det får man köpa. Men sen så... Sen ställde jag en fråga till och sa så här, Bosse Andersson vill gärna ta en öl med dig, har han sagt. Ja, det gör jag gärna. Så han var ju glad också. Och efter presskonferensen så kom han fram och jag hade mössa på mig, klappade mig på huvudet som att jag var hans son liksom, och liksom så här, det är lugnt, du kan... Han sa inte det, men blicken sa, det är lugnt, du får ställa den typen av frågor. Men jag var tvungen att bita ifrån liksom. Så att ja, det var mycket roligt. Han är rolig, Ove.
Det vore ju en fullständig tragedi om han nu försvinner.
Ja, jag
från
säger det, jag säger det.
Det vore oerhört tråkigt. Jag tror det ligger till så här med den saken. Jag tycker mig har varit tillräckligt länge i den här branschen för att kunna läsa mellan raderna vad saker och ting handlar om. Uppenbarligen finns det något med Jens Gustafsson där. Säkert varit något möte på någon nivå liksom, för att han dementerar inte hela vägen i sina citat, har han noterat.
Ja, dundersvag dementi.
Ja, Jens Gustafsson. Så finns något. Jag tror helt enkelt det kan vara så här enkelt att åker Malmö ur Europa League här nu och säsongen då liksom inte förlängs för dem. Då kommer nog Malmö titta på ett tränarbyte. Då får man tillfälle göra det. Det skulle förvåna mig om Ove Rösler tar Malmö FF vidare i Europa League och sen får gå. Medan hans då verk förbereder sig för en 16-delsfinal. Det är svårare att se. Och får han väl göra det, så då kör man väl vidare på honom över nästa säsong också. Jag hoppas verkligen att han blir kvar, för han förgyller ju vårat arbete i alla fall.
Ja, men snacket är ju nu också igen, som det ofta är, att nu måste Malmö bli bättre igen på de egna produkterna. Det som Daniel Andersson har sagt är väldigt svårt. Ju bättre laget blir, desto högre krav det är, desto svårare är det att hålla den här kvoten på 50% egenproducerade spelare i truppen och sådär. Men nu kommer det tillbaka igen att vi måste satsa på de egna talangerna och sådär. Men jag säger så här, då, Malmö får gärna satsa på en eller två mer egna produkter. Jag tror det var jättekul för serien, och Malmö har så pass bra unga spelare att det borde kunna gå. Men jag tror inte man kan inte tro att Malmö ska halva laget egna unga spelare, samtidigt vinna guld och gå vidare till gruppspel i Europa. Det är en omöjlig, det är inte omöjligt, men extremt svårt.
Men jag tycker att det är en bra den här regeln med att man har x antal procent då som ska vara från egna led, att det finns någon form av styrning och så. Men när man talar liksom om de bästa allsvenska topplagen i allsvenskan, så har ju serien kommit någonstans så långt att det är väl liksom inte... Det behöver man inte se som så jävla negativt ifall det är egna unga med eller inte i varenda match. Alltså jag tycker inte man ska stirra sig blind på det. Jag tror att det är viktigt att det finns en identitet och att det finns liksom kulturbärare och att det finns någon form av koppling och så. Men jag menar, till exempel Marcus Rosenberg är ju ett jättebra exempel på det. Det finns många spelare, men de måste inte nödvändigtvis vara unga. Sen är det jätteroligt liksom när projekt som IFK Göteborg och det lyckas bra där, och de kan vara stolta över det och de går den vägen och så. Men jag tror att det kommer vara svårt att i allsvenskan, och det kommer inte Blåvitt heller klara, att konkurrera med sin akademi. Utan här behöver man öka intäkterna, för att de här lagen där uppe, de har nu så höga intäkter. Och nu kommer ju Hammarby och Djurgården med där också. Så att, och du har AIK som det gick lite sämre för i år. Så att, det kommer vara väldigt svårt och så. Däremot så kan man ju ta sig ur en jobbig situation i allsvenskan genom att bygga på sin egna. Man kan sälja ett par och så, men att det här liksom över tid hela tiden ska bära sig, det tror jag är någon form av utopi, och det är liksom någonting som folk tar till som ett försvar ibland också, att när det går dåligt, att okej, men nu satsar vi på våra unga istället. Och när det funkar, visst, jättefint, tar vi av oss hatten för det, men sen måste man ändå, kommer man ändå vara tvungen att ta nästa steg. Så att jag skulle inte kritisera Malmö utifrån det perspektivet alls.
Nej, jag kan respektera att man gärna ser det, men då får man också vara beredd på att Malmö kommer femma. Att de kan komma femma liksom. Man kan inte kräva det och samtidigt kräva resultat.
Det är precis så. Det jag menar. Till exempel ska Göteborg gå upp från en sjunde plats, ta sig förbi liksom, vilka blir det? Häcken, Norrköping i första hand, det är ju föreningar de då ska förbi liksom. Ja, det kommer de inte göra om de satsar mer på de egna unga talangerna. Det kommer de göra om de fortsätter göra värvningar som Sana Ayesh. Det liksom är vägen, och för att göra dem så måste de öka sina totalintäkter.
Sen är det ju så att det enda som är, den poängen som är intressantast ändå är ju att Kalnén och de här säger ju att de måste sälja fler spelare. Att Malmö är såklart överlägset rikast, men de har inte sålt så många spelare den senaste tiden för så mycket pengar. Framförallt inte så många egna produkter, förutom Svanberg då. Vilket i sig går 50 miljoner och är otroligt bra. Men för att kunna mäta sig med de här belgiska klubbarna och schweiziska klubbarna och hela den skiten ekonomiskt, så måste de ju sälja fler unga spelare helt enkelt.
Precis. Men det behöver nödvändigtvis inte vara någon man tar från en egen akademi heller, utan du kan ju göra en värvning på en spelare som är i 20-22-årsåldern som du betalar tillräckligt mycket pengar för i allsvenskan och så. Och det har vi också sett exempel på, så det är ju heller inga konstigheter. Därmed kan vi kanske ta och lämna Malmö FF.
Absolut.
Och som vi gratulerar till en andra plats då i årets allsvenska, en värdig andra plats.
Definitivt.
Och gå över på Hammarby då, som slutar trea, en värdig tredje plats.
Ja, det måste man verkligen säga. Ja. Otroligt värdig.
Där var jag som sagt på plats då på Tele2 Arena, och det var ju ett jäkla drag som sagt i början där, och när det kom rapporter om att Norrköping inte bara gjorde 1-0 utan också 2-0, så blev det ett galet drag alltså bland de här. Det var ju över 30 000 åskådare på den här matchen. Så då var det bra tryck. Däremot så krampade ju Hammarby ganska mycket i första halvlek. Och Andreas Alms, Häcken, kan man inte vara med i guldstriden så kan man åtminstone förstöra den för ett lag. För att de direkt tog de extremt lång tid på sig varje gång bollen gick död. Abrahamsson, han skulle göra en utspark. Han tog ju en cigg under tiden när han väntade på att skjuta ut bollen liksom. Och du vet, då ökar ju frustrationen. Och sen så överdrev de sitt bollinnehav ganska mycket, eller jag vet inte om de överdrev det, men ganska mycket backlinjen ett tag. Jag tror det var någon situation där Jonna Toivio ställde sig här, men stod stilla med bollen, för att Hammarby hade inte, jag vet inte om det var, om det blev så eller om det var deras taktik, att de var inte riktigt lika hög tidiga i sin press. Inte riktigt lika så, utan de var mer att de väntade in Häcken lite. Sen om det bara blev så eller bara var så en sekvens av matchen, för det var inte hela tiden, absolut inte, utan det var ett par 5-10 minuter i första halvlek där. Och då så stod de mer eller mindre stilla med bollen, sen började Hammarby jaga lite och då fick de inte tag på den, för Häcken var ganska skickliga. Trots att både Friberg och Paulinho var borta. Då blev du ju frustrerat av den anledningen. Och det här släppte egentligen inte förrän när Bayern gör då ett konstmål i 35 minuten. Rodic till Djurgic som liksom klackar fram Kasaniklić. Och man ska säga en grej om Kasaniklić, alltså i de där lägena är han ruggigt säker, alltså när han är strax utanför straffområdet och placerar in bollen.
Vet du vad han gör? Han gör som Edvard Engmark, han skjuter i steget.
Ja, precis. Eller hur?
Skotten är aldrig magnifika, men de kommer med en timing som gör att målvakten inte hinner med.
Så är det samma om Torbjörn Nilsson också, kommer ihåg när jag var liten, att han sköt alltid i steget. Så då var det ju 1-0 där, och sen kvitterar visserligen Häcken i början av andra halvlek, men då såg man att Hammarby hade ett jävla flow, så då tänkte man väl bara, ja, det var bara tidsfråga innan jag 2-1, och då gjorde 2-1, 3-1, 4-1. Och så hade de ställt av den där matchen förhållandevis enkelt, måste jag säga. Alltså, det är ändå trean mot sexan, och det är väldigt enkelt. Det är absolut ingen topprestation av Hammarby på något sätt.
Var det dystert efteråt, skulle du säga?
Det var, alltså det hamnade ju i ett konstigt jävla mellanläge där. Jag tror att Hammarby, hade Malmö FF funnit, Hammarby tvåa och Djurgården trea, som det var ett tag, då hade ju Bilbo nästan fått sin karneval. Alltså. Ja. Det tror jag verkligen att man hade kunnat leva med. Som både spelare, supporter och engagerade i klubben. Alltså att falla, då hade det blivit en målskillnadsaffär. Liksom, och du faller på något mål mot Malmö FF. Du har Djurgården bakom dig. Du vet att du har gjort en fantastisk säsong. Det hade inte blivit karneval givetvis, men det hade varit en oerhört mycket gladare stämning. Nu var den liksom lite whatever, lite sådär liksom. Men det var fint ändå, för att spelarna gick ju runt och tackade publiken, och publiken stannade ju kvar och de sjöng tillsammans och de hyllade varandra, och en materialan som åker runt på sin imaginära Bitan. Jävla motorcykel där liksom, fräste ju runt där på liksom inneplan, och Bilbon drog igång någon sång och så att det var ju fint liksom. Det var liksom en trogen publik som hyllade ett lag som har gjort en otrolig insats med en poäng och ifrån att vinna allsvenskan, men det ligger ju som en liten filt över det att det var Djurgården som vann och inte Malmö FF. Jag tror att de har mer kunnat leva med tabellen Malmö Hammarby Djurgården, såklart.
Det som är bra för Hammarby är att Tankvic kan ju såklart lämna, men utöver honom så är det ju i princip ingen som lämnar. De kommer ju ha ett väldigt bra lag även nästa år liksom.
Alltså Bayern med en ordentlig målvakt från början och en riktigt vass nummer 9 striker. De kommer ju dansa hem allsvenskan 2020, det vågar jag slå fast redan nu nästan.
Ja, men
säg det, en riktig målvakt från början och en mycket pengar på en extremt bra anfall som de får ha hela tiden, som inte ska dra efter halva säsongen. Då är ju det laget komplett.
Men de får fler gräsmatcher nästa år.
Ja, det
två
tror jag.
Gräsmatcher.
Det vet vi inte riktigt än.
Jo, vi får ju upp mer. Ja, men jag slår fast att det blir antingen Mjällby, Varberg eller Mjällby Gisör.
Och det är ju den stora kritiken jag har mot Hammarby 2019. Ja. Det är ju att de är ju ett mediokert gräslag. Det är ju ingen tvekan om det. Jag räknade faktiskt på det. Om de hade haft, för man kan inte prata om hemma bortaplan heller där. Om de hade haft samma poängsnitt på bortagräs som de haft bortaplast, då har de vunnit allsvenskan, för att de har alltså 1,9 i poängsnitt på bortaplast, och de hade, vad fan, det var klart lägre i alla fall. Så att de hade alltså varit uppe på 71 poäng om de hade presterat poängmässigt på samma sätt på bortagräs som gjort på bortaplast. Nu är det lite svårare matcher då, kanske kan man ju säga då, på gräs, eftersom du har Malmö på bortagräs, du har AIK på bortagräs och du har IFK Göteborg på bortagräs då. Så att,
och Falkenberg och HF.
Ja, de är inte svåra. Nej, men då har du de tre svåra matcherna liksom. Så att det är lite svårare. Men det är också en uppenbar, alltså deras spel är ju beroende av att de har det underlag de har liksom. Det går ju inte lika fort för dem när de spelar på gräs. Det går inte att få den farten i det som de vinner väldigt mycket på.
Men det har ju varit strategiskt helt korrekt analys att bygga ett exempellöst konstgräsbaserat
absolut
lag.
Absolut.
Med tanke på att det har varit så många konstgräslag i serien.
Absolut.
Allt annat vore korkat om man har möjlighet
absolut
att göra det liksom.
Absolut. Har du en liga där 10 lag spelar på där, liksom där den yttersta ledningen med Mats Enqvist och kompani tillåter att du får ha 10 konstgräslag, ja då är det klart att du ska utnyttja dem med förutsättningarna så som det är. Sen kan man ju hedra och hylla Malmö FF då, som driver någon slags ideologisk kamp för det här, och i viss mån även IFK Göteborg. Malmö IFK Göteborg har ju gått i bräschen nu och visat att hybridgräset fungerar bra. Så att det är bara att köra vidare på det spåret. Så att det säger jag ingenting om, men faktum är att hade Hammarby haft ett samma poängsnitt på borta gräs som på bortaplats, så hade de ju vunnit allsvenskan.
Ja, så är det ju. Och sen samtidigt är det ju svårt för dem att hinna bli bra på naturgräs, eftersom de aldrig tränar på det nästan.
Nej.
Och de inte spelar några matcher på det. Så Nej. Det är väldigt svårt att kunna toppa gräsformen när man nästan aldrig spelar på det liksom.
Vi sa lite om framtiden för Hammarby, där kan vi ta också. Målvaktssituationen. Är Blasovic så bra som har varit de här 4 senaste matcherna? Han var bra mot Häcken också, tycker jag. Och en riktigt vass anfallare är Aaron Johansson. Är det bara att han behöver mer tid, så som vi har sett med Kacaniklis, vi har sett det med Tankovic, vi har sett det med Haksabanovic, sett det med Ajarevic, att det tar ett tag innan man kommer igång efter man varit borta länge, och att han är då, för han har ju faktiskt levererat i större ligor tidigare. Har han liksom, är han så bra som han har varit tidigare, då har de redan löst, då har de nummer 9 på plats. Jag vet inte om han är det, han har inte visat det, han har sett väldigt, väldigt kantig och blyg och försiktig ut. Men det gjorde han sedan Kasaniklić också under hela våren. Och sen har han varit ett monster där i höst.
Exakt, du ställde en fråga till mig men du har redan svarat på den själv nu med Aron Johansson. Jag försökte komma in med, men du har gett exakt det svaret jag tänkte ge. Jag tycker man får inte ge upp honom. Jag har gjort det misstaget för många gånger att jag har dömt ut spelare efter ett halvår. Mm. Det visar sig nästan alltid att om de har meriterna och de tidigare haft de kvaliteterna som en sån spelare som Aron har haft, så tyder det mesta på att han kommer att vara bra i vår. Mm. Angående Blažević, han har väl varit snittat 4 plus får man säga nu under de sista matcherna. Mm. Tror jag att han är i grunden en 4 plus målvakt? Nej, det tror jag kanske inte, men jag tror att han är en 3 plus målvakt i grunden. Mm. Är det bra nog? Ja, kanske bra nog. Det var ju bra nog för Djurgården med Vajo som är också i grunden en 3 plus målvakt. Så att, ja, det kan räcka med Blažević. Mm. Blažević 3 plus kvaliteter för att liksom verkligen vinna guld 2020.
Ja, för annars behöver de inte göra så jävla mycket. De har ett ganska komplett lag, säger jag, om de får behålla sina och de är beredda på att ta det här jobbet ett år till. Liksom, ja. Att de har den känslan att nu har vi tagit ett steg framåt i fjol, vi tog ytterligare ett steg framåt i år och nästa år så tar vi sista steget.
De tog ju också han Gustav Ludvigsson från ÖIS, som var väl enligt Göran Bolin på Sportbladet Superettans bästa spelare 2019, och han kommer ju. Han är ju...
Det var en tanke för Tankovic då, om han skulle försvinna,
ja,
till exempel.
Ja, jag tror kanske att han är släpande anfallare också i för sig.
Det var ju Tankovic också innan, ja, precis. Bilbon förklarade för honom att du kan vinna poängligan från vänster.
Ja, exakt. Ja, men jag har sett den här Gustav alldeles för lite för jag kollar inte på Superettan, jag tänker att man har inte tid att kolla på allt. Så att jag vet inte exakt vilken kvalitet han har. Jag vet bara att han anses vara väldigt bra. Så att jag tror han skulle kunna göra ett fint jobb i Allsvenskan.
Han är rivig och genombrottsstark, skulle jag säga, vad jag har sett. Jag tror att han under Stefan Billborns kloka ledning kommer att kunna utvecklas väldigt mycket i Hammarby och bli en väldigt bra tillgång för Bayern där. Men jag vet inte riktigt om han är platsad som det är nu liksom, om de behåller alla sina spelare.
Nej, man kan få tid att komma in i det.
Ja, det kan han säkert också behöva. Mm. Ja, det
är väl nästa ämne, va?
Ja, vi kan nästan stänga Hammarby där också, va? Mm. Jag har lagt mycket tid på dem och det var ju ettan, tvåan, trean då, och med det så dyker vi ner i bottenstriden istället, som man har försökt att ha lite koll på under tiden där. Men det small ju till mot slutet när Peter i Falkenberg.
Peter Nsima.
Ja.
Peter. Ja.
När han skjuter Falkenberg kvar.
Chippar kvar dem.
Ja, var det sista, vilken minut?
Nej, det var väl 30 sekunder kvar.
Ja, det är otroligt alltså.
Ja, men förfallt eftersom man missat dunderlägen innan på övertid. Ja. Nej, jag har sett det efterhand nu. De missade ju fler lägen, eller åtminstone ett extremt bra läge på övertid innan han rinner igenom hela laget. Alltså jag tror att de kommer i anfall 4-2 mot AFC som satsar framåt. Ja. Peter Nsima har alltså säkert 3 lagkamrater att passa i bättre lägen. Istället kör en slalomlöpning mellan 2 spelare då i AFC och chippa, inte en hög chip om jag minns rätt, utan en låg chip över målet. Och alla vet att den låga chippen alltid är mycket, mycket vackrare än den höga chippen, eftersom den låga chippen är mycket svårare att utföra, eller hur?
Ja, så är det.
Det finns ju någonting mycket mer estetiskt tilltalande. Nu hoppas jag att det var en låg chip. Jag tror att det var en låg chip.
Det gjorde ju att jag fick kliva in och höja mitt betyg på Hasse Eklund. Mm. Av den enkla anledningen att de klarade sig faktiskt kvar i Allsvenskan. Mm. Och jag ska läsa upp det vad jag skrev där om Hasse. Hasse Eklund, för jag satt ju 1 plus på Hasse från början för hans tränargärning. Och jag skrev ju då att det sved i magister Lauds hjärta att behöva dela ut ett underkänt betyg till klassens prydligaste och mest väluppfostrade gosse. Visar Hasse en kateder och han plockar fram ett rött äpple ur ryggsäcken på reflex. Men det hjälpte inte, det gick inte, jag kunde inte ge annat än 1 plus. Så var det ju när jag satte de här tränarbetygen 3 matcher från slutet. Vad som sen har hänt då, i säsongens 2 sista matcher så förändrades allt. Falkenberg behövde vinna mot Kalmar och AFC för att rädda kontraktet, och just precis då när allt stod på sin spets så fick Eklunds Falkenberg till det. Visserligen med darr på ribban, men ändå klart och tydligt över båda sträcken till ett nytt allsvenskt kontrakt. Så sträck på det här, Eklund. Magister Laul höjer dig till en 3, och det är viktigt att påpeka och betona att vi har gjort den här höjningen för att det är inte så att folk går in och tittar vad som står i en gammal artikel. Det är därför jag passa på att läsa upp och verkligen med kraft betona att jag höjde Hasse Eklund till en välförtjänt 3. Håller du med eller?
Ja, självklart.
Någon ville att han skulle haft en fyra till och med, såg jag en
kommentar. Men däremot tyckte jag att han skulle kunna haft en jag tyckte redan när du satt en etta att han borde haft en tvåa alldeles oavsett om de klarar sig kvar eller inte. En fyra kan han inte få för att han tar trots allt
för, ja, det är 25 poäng.
25 poäng brukar ju inte räcka till att klara sig kvar. Nej. Väl. Men nu klarar han sig kvar utan kval och det är otroligt bra med det spelarmaterialet.
Ja, det får man ju säga, och en extremt liten budget. Det är eventuellt förmodligen allsvenskans minsta. Vi får väl se när de exakta siffrorna är klara. Det brukar komma efter säsongen, men förmodligen så ja.
Falkenberg är allsvenskans ärligaste lag och Falkenberg är Sveriges trevligaste förening, så jag undrar dem allt gott.
Och dessutom har de gräs, spelar de på gräs. Precis. Så att det är också ett plus i kanten.
Samtidigt så var det ju med bittra scener i när då Kalmar förlorade med 3-0 borta mot Sirius.
Ja.
Ner på kval.
Ja.
Ner på kval i sista omgången.
Vad kände du när Kalmar förlorade?
Att jag var inte överraskad.
Nej. Fanns det någon... Det fanns inte som hos dig någon känsla av, om man försöker sätta sig in i Magnus Perssons kläder lite grann då, att ja, jag hoppade av och så fick ni lösa det liksom. Gick det bättre eller?
Vet du vad? Nej. Vet du hur mycket de har förlorat på Magnus Persson? 4-0. Nej, det är överdrivet. De har förlorat med 3-0 med Magnus Persson också, tror jag.
Ja, det tror nämligen precis jag också. Men jag tror att... Jag tycker att det förtjänar ju, det kan ju stå som exempel för att det är inte så jävla enkelt. Det är liksom, den där lösningen är inte alltid, den kan ju ge en kortsiktig effekt, men nu hade de liksom 2 dagar på sig. Och alla var ju nöjda när Persson hade gått då. Alltså supportrarna, supportunionens ordförande uttalade sig, tyckte det var bra. Spelarna som gick ut i ett lumpet bakhåll dagen innan i tidningen och stack liksom kniven i ryggen på tränaren. 3 dagar innan han ska spela en viktig match anonymt. Okej, gör det efter halva säsongen, gör det efter när det är 10 omgångar kvar, när det finns liksom lite tid. Men och jag brukar uppmuntra människor att uttala sig i media, och det, såklart eftersom jag själv jobbar med det, är viktigt att saker och ting kommer fram, men att göra det på det sättet, det var ett bakhåll. Det var för dåligt, tycker jag.
Det man kan säga nu om Kalmar, vi har sagt i tidigare säsongen att det här Kalmars resa neråt liknade väldigt mycket det som Helsingborg gjorde när de åkte ur till sist för några år sedan. 2 år sedan, va? Då åkte de ut i ett kval sen mot Halmstad efter ett sent mål av Mathisen, och sen så var det här Henke Larssons skuggboxning sen med huliganerna på gräset. Kalmar kommer ju inte klara det här kvalet.
Nej, alltså jag kommer ihåg det här med Helsingborg. Hade man hela tiden känslan att de skulle fixa det.
Exakt.
Att de var för bra för att fixa det. Men med lite är det väl kanske som du säger här nu. Å andra sidan så vi har ju sett en skiktning i allsvenskan. Frågan är om det finns en skiktning även ner mot
det tror jag definitivt
mot superettan. Och då skulle det faktiskt kunna vara en jävla skillnad på Kalmar och vilket lag de nu får kvala mot. Det är ju inte klart när vi spelar in det här. Sen så får de ju ändå lite, nu får de lite tid på sig med det här med tränarförändringen, och de får lite tid i att landa i det där. Och då alltså det som brukar komma fram av ett tränarbyte, det är ju en kortsiktig positiv effekt. Den kanske inte kom på 2 dagar, nu blir det ju kaos av allting, så det bidrog nog mer. Men som sagt, nu får de lite tid på sig här, och då är det möjligt.
Spelare för spelare tror jag ju att de kommer vara, vilket lag man möter från Superettan, så kommer de ha, kommer 9 av 10 startspelare vara bättre i Kalmarlaget än vad den är i Gisödre eller Varberg eller Brage, vilket nu det blir liksom. Men jag tänker också att de är otroligt långt ner mentalt nu också, alltså otroligt långt ner.
Men Viktor Elm är tillbaka, och han måste ju liksom kunna i ett sånt här läge kliva fram.
Ja, men det är väl
alltså, de har ju ändå haft spelare på en enormt mycket högre nivå liksom.
Det som talar för Kalmar är såklart Hägg Johansson, Viktor Elm, Rasmus och Romario. Det är väl det som talar för att Kalmar ska klara av den här.
Jag tror ändå att de fixar ett kval faktiskt. Jag ändrar mig. Jag vet inte, jag har inte tänkt så jävla mycket på det. men jag tror fan att de ska klara ett kval.
Nej, men jag säger 60-40 till Superettan-laget på ren mental anspänning.
Det blir.
Ja, på ren mental anspänning.
Något lag som inte kommer klara sig, det är klart redan nu, det är Giffarna som åker ur allsvenskan. Året efter de slutar 7:a. Precis som för senast de gjorde sin bästa säsong någonsin i allsvenskan, så åkte de rakt ut säsongen efter. Och nu var de 7:a 2018 och åker ut 2019.
Tony G klippte sig och tappade magin ju. Det var ju det på något sätt. Det var ju, han klippte sig efter en segermatch och sen efter det så blev det inte mycket mer.
Nej, men det är lite det jag är inne på. Ett tränarbyte ger ofta en kortsiktig skjuts och sen så ramlar sakerna tillbaka ungefär där de har befunnit sig tidigare. Man tittar på Helsingborg som har bytt tränare flera gånger i år. Alla har ungefär samma poängsnitt. I början så går det bra, sen så går det lite sämre igen. Och lite var det så med Sundsvall. De fick ju en positiv skjuts av att Absolut. Han kom in, men sen så ramlade någonstans tillbaka.
Men det som är sjukt med Giffarna är att de hade ju faktiskt jättelångt in på den här omgången, så hade de ju chansen att klara det. AIK var ju inte bra. Nej. Hemma mot Sundsvall. Sundsvall hade många, många fina chanser. När jag kollat matchen i efterhand så hade många bra lägen och få in bollen.
Men det har du sagt efter varenda jävla Sundsvallsmatchen.
Så det är som grejen. Giffarna har blivit ett mycket bättre lag sen Tony tog över, det måste man säga. De har skapat fler chanser på matchen, de har spelat en tydligare fotboll. Så att Tony har gjort ett ganska bra jobb, måste man säga, med det laget. Men å andra sidan, ett ganska bra spelarmaterial också. Men jag... jo, men de hade ju länge chansen. Falkenberg hade ju bara kryss. Giffarna gick ju för segern mot ett AIK som inte riktigt kändes på 100% på tårna, så att det måste vara otroligt bittert liksom. Otroligt bittert från att ha gjort den fina säsongen i föreningens historia till att åka ur. Det korresponderar ju ganska bra med deras ekonomiska status. Deras egentliga ekonomiska status är ju att de ska vara ett lag som ett lindansarlag. Förra året var ju en stor överprestation. Men det är ju, måste vara jättesorgligt för alla i Medieport.
Ja, nej, men så är det ju, och det är också så, de här ekonomiska lagarna i fotbollen är ofta starka. Man kan överprestera något då som Giffarna gjorde i fjol, man kan underprestera något annat som Blåvitt gjorde i fjol. Sen så ramlar det ofta tillbaka ungefär på var det ska befinna sig, och ur det perspektivet är det ju logiskt att till exempel Blåvitt och hamna i mitten av tabellen och GIF Sundsvall i botten av den.
Blir du ledsen för att Sundsvall åker ur, eller känner du dig kall?
Nej, jag är ganska osentimental vad gäller det. Det enda jag investerar känslor i fotbollen som objektiv journalist.
Jag vet vad du kommer säga.
Är
att det ska vara mer naturgräs istället för konstgräs.
Exakt, det är faktiskt underlagsfrågan. Ja, det finns en fråga till också. Och det är, den kan leda oss in på vårt nästa ämne. Det är domarsituationen. Den kan jag också investera en del känslor i. För jag tycker det är så fruktansvärt beklämmande, den här kritiken som hela tiden riktas mot domarna. Jag tycker den är så jävla snevriden. Att vara domare måste ju någonstans vara ett av de svåraste yrkena som finns i hela världen, och respekten från många spelare och ledare är häpnadsväckande låg och har varit egentligen hela säsongen. Alltså spelare och ledare vräker ut sig vad fan som helst, som om ni inte liksom är människor de pratar om. Jag tycker det är förtvivlat eländigt att attityden mot domare är sådan. Alltså mot personer som hela tiden levererar på en mycket högre nivå, eller i alla fall lika hög nivå, än spelarna de dömer. Jag menar, Andreas Ekberg, han anses ju vara Sveriges bästa domare. Han är iväg och dömer U17-VM.
Han och Glenn, va?
Ja, men jag överhörde en diskussion för ett tag sedan med några i. Så att, okej, jag ska inte säga att det är någon sanning att alla tycker så, men inom domarskrået så anses Ekberg vara den bästa, Sveriges bästa domare, den som har störst chans att ta sig vidare internationellt och så. Så han dömde ju inte ens någon match nu sista omgången, utan han var iväg i det här U17-VM i Brasilien då, och dömer matcher där. För det är ju den vägen om de ska ut i mer i Europa och så. Han har ju dömt Champions League också, Ekberg, i år, va? Han dömde Liverpool eller fan det var han.
Ja, det kan stämma, absolut. Ja.
Så är det ju. Och jag menar, det är ju på en nivå som är högre än vad de allsvenska spelarna och ledarna befinner sig på. Agerar ju domar, några av domarna då på. Och absolut kan man ju säga att de i allra sämsta fall befinner sig på samma nivå. Och medan domarnas jobb är extremt svårt, och ändå så är kritiken mot dem i vissa fall helt hänsynslös. Så att det investerar en hel del känslor i också, utöver konstgräset. Leder mig in på Andreas...
Får man säga en sak om de domarna? Ja. Det är ett problem jag har med dem. Ja. Det är att de är ju femte kolonnare i den här VAR-diskussionen. De tar ju alla möjligheter nu, och varje gång när det är ett så här domslut som får mycket kritik, så är det ju så säger ju domarna gärna, jo, men så här blir det ju eftersom vi inte har VAR. Mm. Kan de ju säga ibland, eller hur? Det kommer ju mer och mer den typen av retorik in. Mm. Och det är ju ett problem.
Ett
annat grej som jag vill säga om domarna, det är att jag har respekt för de människorna som kan säga så här, det är så mycket bättre domare i andra länder än vad det är i Sverige liksom. De som har det här helikopterperspektivet på domarnivån i Östeuropa, Västeuropa, Iberiska halvön och så vidare. De som har sån otrolig koll på domarkvaliteten i de länderna, att de med självsäkerhet kan säga att i Sverige är de mycket sämre än på andra ställen.
Du menar de som inte fattar att det är exakt samma diskussion i hela världen?
Ja, precis.
Att alla som tittar på följaren på en liga hävdar att domarna är bättre än någon annanstans?
Ja, men jag har ju sett att många säger så här att det är sämre domarnivå än tidigare här i Sverige nu liksom. Jag kan säga, jag har inte alls det självförtroendet så jag skulle kunna liksom slå fast det.
Nej. Och jag kan inte jämföra med det eftersom jag var borta från bevakningen 2017-2018. Däremot så följde jag Allsvenskan 2017-2018 delvis, och jag reflekterar över inte då att det skulle vara något sämre med det, och jag har aldrig tänkt på det tidigare när jag har jobbat med Allsvenskan alla andra år, och jag tycker inte att domarnivån har varit låg i år. Och det var ju intressant, för att det tog ju Andreas Alm då upp på presskonferensen efter Hammarby-Häcken. Han ägnade den tiden han fick där att prata om matchen till att mest prata om domarna ur det perspektivet. Att även om han har gått in i vissa specifika situationer och klagat på en del domslut och påpekat felaktigheter, som vi ju vet att han har gjort, för att det finns det här storklubbsperspektivet på det, att storklubbarna har mer fördelar än småklubbarna, så att han vill någonstans liksom motverka det. Och eftersom Häcken inte har ett stort publikfölje som påverkar domarna under match, så försöker de i Häcken då strategiskt använda det vid sidan av det. Men han sa det att när han tittar på Allsvenskan som helhet så tycker han att domarnivån har varit högre 2019 jämfört med 2018. Det var han ju väldigt tydlig med, det sa han även i intervjun inför matchen mot Hammarby, och han sa det på presskonferensen efteråt då, att nivån generellt är högre i år. Alltså domarna har varit bättre i år än 2018. Och jag har egentligen ingen anledning att betvivla honom på den punkten. Du följde 18 och 19, så att du kan ju möjligen argumentera emot det bättre, men jag har ingen anledning att och betvivla att Andreas Alm faktiskt tror och tycker så, att det faktiskt också är så det är. Det är i alla fall min känsla, att jag tycker genuint att domarna har varit bra i år. Däremot håller jag med dig om att jag gillar inte när de använder de misstag som sker och alltid kommer ske som ett argument för att man ska införa VAR. Det är ju fegt.
Ja, nej men jag...
Och den kritiken ska landa på domarbasen Stefan Johannesson, tycker jag i så fall. För det är ju någonstans han som styr
den. Öppnas Pandoras ask.
Ja, så att det kan man ju nästan, så att man ska gå ut i ett brett upprop och kräva Johannessons avgång här, bara för att han liksom tar till det billiga tricket.
Nej men jag kan inte säga för att de var bättre eller sämre än tidigare. Jag vet inte. Jag tycker att de har varit helt okej. Så kan man säga.
Vi satt ihop en lista här över Allsvenskans 13 blev det till slut, största profiler som en liten avrundning på Allsvenskan också. Den listan sammanfattar väl många av de som har varit symboler och ansikten för den här serien. Nikola Djurdjic hade vi etta, vi hade Rösle som tvåa. Fan, hade vi som trea.
Buja som trea.
Buja Turay såklart som trea. Jag tror det var en halv miljon som läste artikeln om att han satt då ensam under guldfesten. Det var den mest lästa artikeln igår efter guldfesten. Att han satt i en spelargång där för sig själv. Buja Turay har blivit en stor profil. Jag tror vi hade Kinberg som fyra. Daniel Kinberg som har varit involverad i den här rättegången. Han är inte kvar i Östersunds FK, men han har ju sannoliken då satt avtryck på gott och ont och på olika sätt, och än så länge är han ju inte dömd för någonting, så att innocent until proven guilty som de säger, så att då får man ju förhålla sig till Kinberg som en slags profil i Allsvenskan då, även om sådana uttalanden kanske åldras dåligt.
Ja, och sen de andra namnen alltså som har varit profiler var ju Rosenberg, Rodic, Andreas Granqvist, Andreas Alm, Simon Tern, Sebastian Eriksson, Oskar Linnér och Saulius och Saulius tränarduon i AFC.
Ja, de kommer man nog aldrig glömma, även om man inte vet någonting om dem. Det är ett underbetyg till den svenska allsvenska journalistkåren, för att säga att ingen har liksom gjort.
Nej, jag håller med.
Saulius och Saulius, de kan ju liksom ha fantastiska perspektiv på världen och fotbollen, livet och kärleken, men ingen liksom har åkt dit och frågat dem om det.
Jag kan meddela på den här presskonferensen efter AFC mot Malmö, så var det otroligt fint att se en av Saulius männen, hans relation till Ove Rösle, de var så trevliga mot varandra och pratade fint och kramade om varandra och sådär. Så att det är två stora profiler, den ene Saulius och Ove.
Man kan ju säga att Allsvenskan 2019 Det kan ju göra en shoutout här då, eller vad fan heter, alltså, finns det någon, tror du, som tippade att GIF Sundsvall skulle åka ur, Kalmar kvala, AIK missa Europa, Bayern komma trea och Djurgården vinna? Tror du finns en enda människa i hela världen som satte den rad av alla de liksom fem grejerna i ett tips? Jag tror
inte det.
Jag tror att det är större chans att få rätt om du hade slagit en tärning på de fem.
Nu ställde du en fråga till mig som jag inte ens hann svara på innan du själv sa nej. Nej, men jag håller med dig. Det finns inget som tyder på att någon har tippat så på det viset.
Vad säger du då avslutningsvis om nästa år? Vilka vinner?
Nästa år tror jag att Malmö FF vinner allsvenskan tack vare att det är fler gräslag i serien då. Vad tror du?
Ja, jag har redan svarat på det. Jag sa ju det att om Bayern löser målvaktsfrågan och får till en bra anfallsnummer 9-lösning så tror jag att de dansar här med allsvenskan. Men som sagt, det finns ju en poäng där med hur många gräslag det blir också. Men jag tror inte att det kommer gå en vinter och vår utan att Hammarby faktiskt titta lite på hur de ska ha en plan B på gräs. Men du har ju en klar poäng i att det gynnar Malmö ifall det blir fler gräslag.
Och det vi sa redan inför den här säsongen vi sa ju redan i januari någon gång eller februari eller fan det var mass att det är tydligt att det är bara sex lag som kan vinna allsvenskan numera. Det är bara i en internationell kontext så är det ju många lag, men i svensk kontext är det ganska få lag. Ja. Men det är bara framöver så kommer det bara vara sex topplag liksom. Det kommer vara ett extremt hårt tydligt segment. Det blev ju så i år också. Mm. Det blev ju ett extremt tydligt toppstrid där alla de sex lagen var ohyggligt mycket bättre än förutom, alltså, okay, Blåvitt är väl lite mitt emellan där, men de sex bästa lagen, sex, sju bästa lagen var otroligt mycket bättre än de andra lagen. Och det kommer bli ännu tydligare nästa år, tror jag. Jag tror det kommer bli en ännu större skiktning. Det kommer bara bli värre och värre ju längre fram vi kommer.
Det är ju egentligen tråkigt, men eftersom de är så många och eftersom rivaliteten är god mellan de här lagen och liksom historien och berättelserna mellan de här lagen är så pass starka, så tror jag inte att allsvenskan behöver förlora intressemässigt på det. Fastän det blir ju tröstlöst för till exempel lag som Örebro,
Elfsborg,
eventuellt Kalmar, om de nu då tar sig i kragen, kanske Östersund beroende på Helsingborg. De behöver ju liksom hitta andra saker än att hela tiden prata om att ja, men vi ska slåss, för de pratar ju också så här att vi ska slåss om Europa. Det är ju inte rimligt att Örebro eller Elfsborg ska göra det så som världen ser ut just nu. Men jag tror att de måste hitta andra saker, till exempel att finna en stolthet i att fan, är du allsvenska, är du Sveriges åttonde bästa lag i fotboll, som ju Elfsborg är. Mm. Alltså det åttonde bästa laget, det är fantastiskt. Då ska det vara karneval genom Borås när man klarar åttonde platsen. Man måste på sätt och vis börja bygga det på ett annat sätt. Värdet i att vara ett allsvenskt mittenlag måste vara större. Det måste finnas man måste på något vis acceptera tjusningen på ett annat sätt att möta de här storklubbarna. Så tror jag man behöver förhålla sig till det. Annars blir år efter år efter år efter år bara ett misslyckande för att man nådde inte Europa, som alla liksom sätter som mål.
Nej, det tycker jag är en bra grej. Någonting man skulle kunna göra som de mittelagen som inte borde åka ur men som inte kommer vara topplag, det är ju att man faktiskt kan, en sak som kan göra dem att de kan ta steget upp är att de börjar sälja, eftersom allsvenskan börjar sälja unga spelare för högre och högre priser, så kan ju ett mål vara att man åtminstone varannat år säljer en ung spelare för över 20 miljoner liksom. För det är inte orimligt, det är inte omöjligt. Spelar man en bra 20-åring, 21-åring, en Adenalic-typ hela året som mittellag, då kan man ju få till ett par försäljningar då som skulle kunna hjälpa dem. Så det kan ju vara ett mål för de klubbarna.
Då tackar de klubbarna dig för det kloka tipset. Och jag tackar dig för att du har varit här den här säsongen med dina synpunkter och åsikter. Jag ska avsluta med att läsa upp ett mejl från en av våra mest trogna lyssnare. Jag tyckte att han sammanfattade våran podd på ett bra sätt. Och vi kan väl avsluta med de orden då till de som eventuellt inte har förstått vad vi har försökt göra här i år. Men det är från Sven Heibel då. Vi har haft med honom tidigare här i podden. Han är bra på att formulera sig. Han kallar våran podd eller oss då för Fladdermusen och Grottan, och han skriver så här: En fladdermus navigerar i livet genom att flyga runt i blindo och avge konstanta läten. Läten som studsar mot grottans väggar och berättar för fladdermusen om hur världen är beskaffad. Allsvenska poddens metod för att navigera i fotbollsvärlden påminner mycket om fladdermusen och grottan, där Laul tveklöst är fladdermusen och Boman grottan. Laul ger ifrån sig en strid ström av känslomässiga spekulationer som får studsa mot den kalla, solida grottväggen Boman. Resultatet blir strålande. Det blir underhållning med substans och mängder av nya perspektiv på allsvenskan som vi lyssnare aldrig hade fått syn på annars. Vi tackar Sven för de väldigt fina orden. De sammanfattar på ett ganska bra sätt hur vi själva vill att den här podden ska tas emot och hur vi tänker att fortsätta med den nästa år. Så tack så mycket Per.
Tack
nu
så mycket.
Får vi vila ut lite till allsvenskan drar igång igen. Och ni lär väl märka och vi kommer meddela när den allsvenska podden är tillbaka igen. Tack så mycket för den här säsongen.